Vi är så välsignade som har så många härliga, fantastiska lovsångsteam i den här församlingen som hjälper oss att komma inför Gud. Det är ju en otrolig förmån och nåd att få den draghjälpen på något sätt. Det är sommar så det är varmt så man får dricka lite mer då. Idag så kommer jag att ha som tema andra värden i den andliga världen. Det var väl fyndigt. En liten lek med ord. Andra värden i den andliga världen. Och det är ett studium av Maria, Martas och Lazarus syster. Försöka vara lite extra ödmjuk idag. Sitta ner. Faktum är att jag är faktiskt ganska imponerad av Maria på ett sätt. För hon satt så här, verkade som en stor del av sitt liv, eller väldigt länge i alla fall, och lyssnade på Jesus. Och jag är ju sån här bekväm människa, modern människa, så jag har väldigt svårt att sitta så här utan att få ont i kroppen. Är det så med er också? En del ser ju konstiga miner, de sitter där, en del äldre kanske aldrig går ner och sätter sig så här. Och det är bra, gör inte det. Jag vill inte ha några extra läkarräkningar hit i kyrkan. Men alltså det är lite intressant ändå att studera Bibeln så där, hur annorlunda de levde. De satt ofta, verkade som, på marken eller på andra sätt. Vi kan se en bild här kanske på hur de, om ni kan se någonting, det är lite mörkt där, men det där är en konstnär som heter Jan Vermeer som har på medeltiden försökt att göra en bild av hur det kan ha sett ut när Maria satt vid Jesu fötter och Marta tjänade där vid sidan om. Hon sitter på någon liten pall där, ser ut som, jag vet inte. Jag tror att hon satt på marken, ska jag ärligt säga. Hon satt vid Jesu fötter och vi kan anta att hon satt på marken. Det gjorde de ofta på den tiden, kvinnorna. Det var tuffare pick. Så vi har ju varit i Bangladesh också. Och där blir man också väldigt förundrad, för där sitter de, alltså jag kan inte ens sitta så, men de sitter liksom på hälarna i timmar. Och jag ska inte göra det, för då får jag bli sjukskriven här, det vore inte så bra. Jag ska gå på semester här efter den här gudstjänsten, så jag får se upp, men nu ska jag stå upp, det är jag mer van vid. Men alltså, jag blir så imponerad över hur människor i andra världsdelar kan sitta liksom så där. Jag överdriver inte när de säger timmar, för det gör de. Vi stämmer det, Johan. Det är helt otroligt. De bara sitter där helt oberörda ut med vägarna. Kan de sitta så här på huk i timmar? Så det är ju helt uppenbart att vi har olika sätt att röra oss och vara på. Men det intressanta är ju, jag ska inte fastna i det här. Nu kanske ni tänker, vad ska det bli av den här predikan? Ska han bara prata om kroppsställningar nu? Nej. Det som är skönt med det hela, det är ju det att man kan nog tillbe Jesus även om man sitter lite bekvämt. Det handlar om hjärtats inställning. Och jag tror att det här framförallt handlar om att i ödmjukhet stilla ner sig och lyssna till Jesus och ta emot hans undervisning och praktisera den. Det är det som är själva kärnan i Marias sätt att leva. Och jag ska inte säga att det är enkelt. Det kanske för mig är enklare att göra det än att sitta i timmar på huk så där. Men för den skull är det ju inte enkelt att leva så. Det är en utmaning i det som heter duga, att ha den här ödmjukheten i hjärtat, lyhördheten och passionen för Jesus som Maria utstrålar. Och idag tänkte jag att vi skulle försöka göra ett litet personstudium av henne och se hur hon levde. Och vi har ju lyssnat på ett antal bibelsammanhang här som på något sätt ger en bild av det livet hon levde. Vi vet inte så jättemycket mer. De här bibeltexterna är i princip det vi vet om Maria utifrån Nya testamentet. Men det ger ändå en väldigt fin bild av henne som är intressant. Och jag ska försöka nu att i 7 punkter lyfta fram några saker som jag ser är någonting som vi kan lära oss av Maria, Marta och Lazarus syster. För det första, Maria visar stor omsorg om Jesus. Och det gjorde hon säkert om andra människor också. Men det är speciellt hennes fokus på Jesus som är så intressant här. I vers 3 i Johannes evangeliet, det 12:e kapitlet, så läser vi den här texten om hur hon utgjuter den dyrbara oljan över Jesu fötter. Och i en annan parallelltext står det att hon hällde över hans huvud, det verkar som hon hällde över hela honom. Och så torkar hon fötterna, som på den tiden var en väldigt föraktad kroppsdel. Och den var ju ofta, de som blev smutsiga. Så det var liksom lågt att tvätta fötter och så. Men att då ta och smörja in med den här otroligt dyra nardusbalsamen då. Smörja in fötterna och sen torka fötterna med sitt eget hår. Det uttrycker ju en otrolig omsorg och hedersbetygelse utöver det, vad de människorna någonsin kanske hade varit med om. Och jag tycker det är så vackert. Det finns egentligen inga ord att beskriva en sån handling, utan man måste, alltså om man var där, det är en av de tillfällen jag skulle faktiskt vilja varit med och sett det här och sett reaktionen hos dem runt omkring. Och man ser ju, man kan ju känna av atmosfären, att lärjungarna, Judas i den här texten och lärjungarna i de andra i Matteus evangeliet, de blir förargade och tycker det här är liksom, nu det här är too much liksom. Här tar man olja som är enligt det sättet som de beräknar, alltså värt en årslön, alltså kanske, så tänker jag, ta olja för 300 000 kronor som var en flaska och hälla ut det liksom över fötterna, förbruka det på en liten stund där. Visst, det luktar gott och det var skönt för Jesu fötter och sådär, men ändå ta 300 000 och hälla ut sådär liksom, bara ja, sen är det är över. Det är klart att man kan förstå, och jag tror att om jag hade gjort något liknande här med församlingens pengar, så kanske i lovsången så kanske ni hade reagerat också. Kanske någon, jag vet inte. Tänkte det var mitt tionde som brann upp där. Ja. Även om det var till Jesus kanske, ja, jag vet inte. Men det är en förunderlig berättelse, det får vi ändå säga. Det är lite svårt för oss, för vi har inte sådana, vi kanske inte häller ut så dyra parfymer liksom sådär liksom till vardag. Så jag tror inte de gjorde det där heller, utan den här sparade man och tog kanske i små doser då, men hon tog allt på en gång liksom. Allt för Jesus. Och det är så vackert, det är så helt fantastiskt. Det verkar som att hon glömde tid och rum och bara, det var bara Jesus som gällde. Det var bara att få tillbe honom, att få ära honom. Och Jesus säger ju också att det är en slags begravningsförberedelse hon gör här. Men vi kommer lite mer till det senare. Den andra punkten som också hör ihop med det som jag redan är inne på, det är att Maria blev en tillbedjare som rörde vid Jesu ande. När hon häller ut oljan så är det en djup form av tillbedjan. Och som man mycket väl kan stanna upp för inför en stund. Tänk att vara så fokuserad på att tillbe Jesus, att tillbe Gud och ära honom, så att man liksom helt tappar allt annat runt omkring. Och vi märker också att det här rör vid Jesus. Det kan man se i de andra texterna, att det byggdes en väldigt nära relation mellan Maria och Jesus, som inte de andra verkar ha haft med Jesus på samma sätt. Marta verkar ha haft en mer praktisk relation, även om de också stod varandra ganska nära. Men just Maria, hon rörde verkligen vid djupet av Gud med den här tillbedjan. Och jag tror vi har så mycket att lära oss av det. Att verkligen bli tillbedjare som rör vid Jesu ande. Det tredje det är att Maria utvecklades i det profetiska. Och Jesus försvarar henne när hon säger, när han säger att det är en profetisk handling som hon gör när hon smörjer hans fötter med, med den här nardusbalsamen. Det förebådar hans begravning. Och det här tror jag också vi ska vara medvetna om, att när vi är stilla vid Jesu fötter och lyssnar till honom, då väcks det profetiska i våra liv. Vi blir mer känsliga för Guds tilltal. Vi blir mer ledda av den heliga ande, börjar göra det som Gud vill med och genom våra liv. Och här får hon göra en otroligt viktig profetisk handling när hon förebådar Jesu död och begravning och liksom får visa på det redan innan det har skett. Och väldigt ingen av de andra mer än Jesus förstår vad det är hon gör. Så hon dras in att leva ett profetiskt liv genom att hon sitter och lyssnar vid Jesu fötter. Och min fråga blir ju, skulle du och jag utvecklas mer i det profetiska om vi försökte lyssna och lyda mer? Ja, det tror jag absolut. Och det här är liksom någonting som bryter med vår tid och vår tidsanda också. För vi ska vara så effektiva alltid och hinna med så mycket. Och det verkar som att Maria, hon hade andra prioriteringar. Det var andra värden som styrde henne än att vara effektiv. Men genom att hon lät sig dras in i den här djupa relationen med Jesus så blev hon andligt effektiv på ett fantastiskt sätt. Det fjärde jag vill lyfta fram är att Maria kommer direkt när Jesus kallar på henne. Märker ni det? Hon var inte ute och sprang med de andra ute på liksom byn och kollade vad som hände och sådär. Men så fort som Marta säger till att Herren kallar på dig, så direkt så ger hon sig iväg. Hon vill vara med Jesus. Och i Johannes evangeliet 11, vers 28 och 29 står det: Mästaren är här och kallar på dig. Så snart hon hörde det reste hon sig och gick ut till honom. Jag tycker det är så intressant det här. Så snart hon hörde det. Hon liksom var direkt där så fort Jesus ville att hon skulle komma. Den kallande tonen vill hon inte missa. Och jag ställer frågan till mig själv. Hur villig är jag att komma till Jesus när han kallar på mig? Att vara med honom i bönen och inför sitt ord. Eller att vara i tillbedjan och lovsång. Är jag alltid öppen för den kallelsen som han ofta säkert kallar mig in till? Det femte jag vill lyfta fram, det är att Maria berör Jesu ande när hon gråter. Och vi kan se här att hon sörjer väldigt kraftigt sin bror när han har gått bort här. Och det är ju naturligt att gråta när man har sorg. Det är ju inget speciellt med det, men det verkar ha varit någonting med hennes gråt som rörde vid Jesus. Det står även att judarna grät där. Men det var som att Jesus fram till dess så var Jesus relativt oberörd av hela situationen. Men här så är det som att det växlar nivå. Att Jesus, det står att han blev djupt berörd av den här gråten och av den här smärtan som hon uttryckte. Kan det ha varit så att den här djupa vänskapsrelationen som hade över tid byggts upp mellan Maria och Jesus, det här bandet som fanns känslomässigt mellan dem, att det påverkade Jesus när han såg just henne gråta? Och när han såg att hon kanske var en sån person som genom att sitta vid Jesu fötter också hade utvecklat en speciell känslighet andligt sett, en känslighet själsligt sett för att kunna uppleva känslor och leva ut sina känslor. Ja, det här är lite spekulation, men jag tror att det ligger något i det här. Men hur som helst så blir Jesus väldigt berörd av hennes gråt, och det jag ställer mig frågan, det är det så att vi kanske behöver utveckla ett djupare känsloliv? Hur ofta gråter vi och skrattar vi på grund av att Gud rör vid oss? Eller att vi blir berörda av saker som händer runt omkring oss? I det multimediala samhälle vi lever i så kan man känna att det är ovanligt att vi svenskar gråter. Det kan ju ha att göra med kulturen till viss del, men det är inte ofta man möter människor som gråter i Sverige. Vi är ganska, gör vi det så gör vi det väldigt privat, och visst, jag tror säkert att det är många som gråter för sig själva här och där, men, och det finns mycket smärta, så det ska jag inte förringa. Men jag tror att just den här gråten på grund av att vi andligt blir berörda, den skulle vi behöva mer av. Och jag tror i väckelsetiden, ni som är så gamla som var med när det var väckelse i Sverige för länge sedan, kanske, ni kommer kanske ihåg att det var mer av syndanöd, det var mer av både glädje, både av skratt och gråt. Och den här församlingen har ju också levt i tider där Guds ande har rört vid människor, och då är det naturligt att man gråter och skrattar, att känslolivet på något sätt blir en sträng för Gud också. Och i Marias liv så verkar det ha varit väldigt naturligt, för hon levde så nära Jesu hjärta så att hon både grät och skrattade med Jesus, tror jag. Och det tror jag vi har mycket att lära oss av. Det sjätte, det är att Maria hämtade kraft vid Jesu fötter. Genom att sitta vid Jesu fötter så kan vi hämta kraft i tjänsten. Och vi kan också fördjupa tjänsten i Guds rike genom att stilla ner oss och vara med Jesus. Det behöver finnas en balans mellan bönen och ordet och att vara i tillbedjan med Gud och att vara i tjänst för Gud, att utföra saker ledda av den heliga ande. Och jag tror att den inlyssnande bönen och Guds ord tyvärr är lite underprioriterade i våra liv många gånger. Det är sällan man träffar människor som är som Maria, att de liksom prioriterar att bara vara inför Gud i tillbedjan och lyssna på honom och söka honom. Det finns sådana människor, men de är väldigt ovanliga, och jag tror att de flesta i vårt samhälle, även kristna, tenderar att fastna i allt man ska göra och alla plikter som vi har i vardagen, och att vi drar sakta bort ifrån Jesu fötter. Och jag tänkte också när jag förberedde den här predikan att Jesus vid ett tillfälle när lärjungarna hade svårt att driva ut en ond ande som plågade en person, så kom de till Jesus och de var ganska fundersamma och undrade hur ska vi lösa det här, och de hade ingen möjlighet själva att hjälpa den här personen. Och då så sa Jesus att den här onda anden kan bara drivas ut genom bön och fasta, står det i vissa översättningar, men i alla översättningar står det i alla fall bön. Och jag tänker att det här är en utmaning för oss om vi vill ha mer kraft i vårt andliga liv. Om vi vill ha mer kraft i livet överhuvudtaget, så handlar det kanske om att leva som Maria, att hitta de här stunderna i alla fall när man stillar ner sig och lyssnar till Jesus och är stilla inför honom i tillbedjan och bön, och att ta del av Guds ord. Den sjunde saken jag vill lyfta fram, det är att Maria valde den enda nödvändiga goda delen. Maria valde den enda nödvändiga goda delen. Och den påminner ju om att hämta kraft. Det finns andra värden i den andliga världen som vi lätt glömmer bort. Men när Maria faller ner vid Jesu fötter och tar plats där, då har hon hittat den rätta platsen i livet. Och hur märkligt det än kan låta, så säger faktiskt Jesus att hon har valt den bästa delen och den ska inte tas ifrån henne. Det verkar som att om man väljer den delen, så är, det finns nästan något litet underförstått löfte här från Gud att då tar jag hand om allt det andra också. Ni behöver inte oroa er. Och Jesus är ju väldigt tydlig med det i sin undervisning i evangelien, att känn ingen oro, tro på Gud, tro på mig och prioritera mig, så löser jag allt det andra. Och här är ytterligare ett sånt tillfälle när Jesus genom att lyfta fram att Maria har valt den goda delen, hon gör det som behövs, att det räcker på något sätt. Och det är ganska skönt att man kan få vila i det, att när man stillar ner sig hos Jesus, då gör man det som är rätt och gott och det enda nödvändiga. Och på något sätt finns det ett löfte hos Gud att han ska ta hand om allt det andra när vi väljer det som är viktigast. Och jag vet inte hur långt man ska dra det här, men det är Jesus som säger det, så ni får ta honom på orden. Och han säger det vid många tillfällen att vara i Jesu närvaro och förtrösta på honom, det är liksom vägen i livet. Och jag skulle vilja att vi stannar där. Det är i alla fall en stor utmaning för mig, och jag tror att det är för oss allihopa en utmaning. Låt oss be. Vi kan väl stå upp tillsammans. Ja, Jesus, vi... Eller de som vill kan få sätta sig ner på golvet. Det här är frivilligt. Eller i bänk. Man kan sätta sig i bänken också eller stå. Man väljer. Ja, Herre, vi kommer till dig. Vi vill slå oss ner vid dina fötter. Även om vi inte kan göra det kroppsligt alla av oss, så vill vi ändå i vårt hjärta betänka att det här är den rätta platsen för oss att hämta kraft. Låt oss få nåd att kunna stilla ner oss och våga lita på att det räcker att vara hos dig och lyssna på dig. Att du ska ta hand om allt det andra då som vi bekymrar oss över och som pockar på vår uppmärksamhet hela tiden. Låt den här sommaren få bli en vändpunkt för många av oss, där vi får upptäcka och lära oss att det här är en otroligt viktig del av livet som man kan vila i och förtrösta på i dig. Hjälp oss att hitta skatterna, källorna i att vara i tillbedjan, att lyssna på dig, att bli stilla inför dig. Och där hitta vägen framåt. Kom, helige Ande, kom och tala in i våra liv. Förvandla oss. Jag känner mig väldigt ödmjuk själv på det här området, för jag vet hur mycket det är som drar i mig själv många gånger. Och jag vet vilken kamp som många av oss har på det här området. Hjälp oss, Gud, förbarma dig över oss, så att vi kan hitta rätt och göra det enda som behövs. Kom och möt oss med din helige Ande och din kärlek och nåd. Och låt det få bli en förändring i våra liv, här. Inte något krav, utan som en, att vi får liksom lockas ner till dina fötter, för att det är så skönt att vara där. Låt oss få upptäcka vilan och glädjen i att få vara med dina fötter och lyssna på dig. Amen.